Prolog. Det första meddelandet. De Manadred steg ut på Charles Gouls svarta sluttning. Porten, ett hål i verklighetens väv, försvann. Ovanför honom doldes himlen av böljande grå skyar. En upp- och nedvänd ocean av sävliga, askfärgade dyningar som bröts mot bergets gömda krön. Ur marken i dalen nedanför slog det upp underliga blixtar i urblekta blå och röda nyanser. Men de lyckades inte skingra det dunkel som höllde deras källa. Blixtarna sköt upp mot molnen och det hördes ett dovt åskmuller. Rök och ånga steg från sprickor i marken, spridda över sluttningen. Vissa av öppningarna var inte större än ett manshuvud, andra tillräckligt vida för att kunna sluka åtminstone 10 män. Han släppte omedelbart kraften, och tillsammans med dess ljuva sötma försvann också den förhöjning av sinnena som fått honom att uppleva allting skarpare, klarare. Shaidin efterlämnade ett tomrum inom honom. Men här skulle endast en dåre gå beredd att bruka kraften. Och endast en dåre skulle vilja se, lukta och känna allt för tydligt här. Under det som kallades för sagornas ålder hade detta varit en idyllisk ö i en lugn sjö. Mycket uppskattad av dem som tyckte om rustika omgivningar. Nu rådde här trots ångorna en bitande kyla. Han tilläts inte att känna den, men av ren reflex drog han likväl sin pälsbrämade sammetsmantel tätare kring sig. Hans andedräkt blev till tunn rök som nätt och jämnt han synas innan luften slukade den. Några hundra rastmil norrut blev världen idel is, men i Takandar var det alltid torrt som i en öken. Trots den ständiga vinter som rådde här. Det fanns dock vatten. En bläcksvart rännil som sipprade ner längs den steniga slänten bredvid en smedja med grått tak. Inifrån hördes klangen av släggor och för varje slag lystes de trånga fönstren upp av ett vitt ljus. Mot smedjans grova stenvägg hukade en kvinna klädd i trasor. I famnen höll hon ett spädbarn och en utmärglad flicka gömde ansiktet i hennes kjolar. Säkerligen fångar från någon räd nere i gränslanden. Men de var få. Myrdrailerna skar utan tvekan tänder i vredesmod. Efter en tid slets deras klingor ut och måste ersättas. Även om nu antalet räder i gränslanden hade inskränkts. En av smederna kom ut med långsamma, tröga rörelser. Den människoliknande skepnaden såg ut att vara huggen ur själva berget. Smederna ägde inget verkligt liv och om de förflyttades någon längre sträcka från Shaul Gul förvandlades de till sten eller damm. Inte heller var de egentligen några riktiga smeder då svärden var det enda de tillverkade. Den här höll en lång tång i bägge nävarna och med tången bar den ett svärd. Klingan hade redan svalnat och var blek som månbelyst snö. Oavsett om den levde eller ej så var det med försiktiga rörelser som smedjestalten sänkte ned den glänsande metallen i den svarta strömmen. Hur det liv den nu ägde än var beskaffat så kunde det ändas om den vidrörde detta vatten. När metallen åter lyftes upp var den svart som natten. Ännu var emellertid verket inte fullbordat. Smeden lunkade in igen och plötsligt hördes en mansröst höjas i ett desperat rop. Nej! 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 Sen kom ett skrik som tonade ut utan att förlora i intensitet. Som om mannen som upphov det blivit i vägryckt, bort i fjärran. Nu var klingan färdig. Än en gång visade sig en av smederna, kanske densamme, kanske en annan, och drog kvinnan på fötter. Kvinnan, spädbarnet och flickan började kvida högt. Men smeden slet spädbarnet ur kvinnans grepp och tryckte det i flickans famn. Nu förmådde kvinnan slutligen uppbåda en gnutta motstånd. Gråtande sparkade hon vilt och klöste mot smeden, men hon kunde lika gärna ha slagit mot ett stenblock. Så snart kvinnan kommit in i smedjan tystnade hennes skrik. Klangen började höras på nytt och dränkte barnens snyftningar. En klinga färdig, en under tillverkning och två till som väntade. Förut hade de Mandred aldrig sett färre än 50 fångar vänta på att få skänka sin skärv till mörkrets första. Myrdrailerna måtte sannligen skära tänder. Sölar du när mörkrets första har kallat dig? Rösten lät som när ruttet läder smula sönder. De Mandred vände sig sakta om. Hur vågade en halvman tilltala honom med sådan ton? Men tillrättavisningen dog bort på hans läppar. Det berodde inte på den ögonlösa blicken som mötte honom i det bleka ansiktet. En Myrdrails blick injagade skräck även i den tappraste. Men The Mandred hade för länge sedan utplånat all rädsla han haft inom sig. Nej, det berodde snarare på själva den svartklädda gestalten. Alla Myrdrailer var skapta som högresta män, ormlika imitationer av män, och var lika som om de alla stöpts i samma form. Den här stod huvudet och axlarna högre. Jag ska föra dig till mörkrets första, sa Myrdrailen. Jag är Shaidar Haran. Den vände sig om och började gå upp för bergssidan med flytande rörelser som förde tankarna till en orm. Den bläcksvarta manteln hängde onaturligt stilla, utan minsta lilla krusning. The Mandred tvekade innan han följde efter. Hallmännen bar alltid namn på trollockernas tungvrickande språk, men Shaidar Haran var ord ur det som människorna nu kallade för gamla språket. Det betydde mörkrets hand. Ännu en överraskning. The Mandred tyckte inte om överraskningar, särskilt inte i Shaol Gul. Ingången till berget skulle ha kunnat vara en av sprickorna i marken, förutom att den inte spydde ut rök eller ånga. Mynningen var tillräckligt bred för att två män skulle kunna gå i bredd, men Myrdrailen höll täten. Nästan genast började vägen slutta nedåt. Tunnelns golv var blanknött och lika slätt som polerade stenplattor. Medan The Mandred följde Shaidar Harans breda rygg allt längre ned gav kylan vika och en allt starkare hetta tog dess plats. The Mandred var medveten om hettan men tillät den inte att beröra honom. Ur stenen steg ett blekt ljus som fyllde tunneln och gjorde den ljusare än den eviga skymningen utanför. Spetsiga taggar sköt ned från taket, tänder av sten redo att slå igen. Mörkrets förstes tänder som kunde slita trolösa och förrädare i stycken. Inte naturliga naturligtvis, men effektiva. Men ens blev han varse någonting. Varje gång han hade gjort denna färd hade stenspetsarna nästan nuddat hans gässa. Men nu befann de sig minst 2 fot ovanför Myrdrailens huvud. Det förvånade honom. Inte att tunnelns höjd hade förändrats. Här hörde det sällsamma till vardagen. Utan det extra utrymme som halvmannen förärades. Mörkrets herre gav sina påminnelser till Myrdrailer likväl som människor. Det extra utrymmet var någonting att lägga på minnet. Plötsligt vidgade sig tunneln till en vid klipphylla som vette mot en sjö av smält sten, röd med svarta skärteringar. Manshöga lågor dansade över ytan, dog ut och flammade upp igen. Det fanns inget tak, bara ett väldigt hål som fortsatte upp genom berget och öppnade sig mot himlen. En annan himmel än den ovanför Thakandar. Thakandars skyar framstod som alldagliga jämfört med denna himmel där ilsket strimmiga moln rusade fram som om de drivits på av den värsta storm världen någonsin skådat. Detta var vad människorna kallade domesvalget, även om få visste hur välvalt detta namn var. Trots alla sina tidigare besök, varav det första skett mer än 3000 år tidigare, fylldes de Mandred av en respektfylld vördnad. Här kunde han förnimma öppningen. Det hål som för så länge sedan borrats in till den plats där mörkrets första hållits fången allt sedan skapelseögonblicket. Här översköljdes han av mörkrets förstes närvaro. Rent fysiskt befann sig denna plats inte närmare öppningen än någon annan plats i världen, men här fanns en tunnhet i väven som tillät att man kände den. De Mandred var så nära ett leende som han någonsin kom. Vilka dårar de var, de som satte sig upp mot mörkrets första. Och förvisso fanns den barriär som tillslöt öppningen fortfarande kvar, om än tunnare än då han hade vaknat där ur sin långa sömn och brutit sig loss ur sina egna fjättrar. Öppningen var blockerad, men större än då han vaknat. Ännu inte så stor som den varit då han tillsammans med sina likar blivit nedkastad där i slutet av kraftens krig. Men en aning vidare för varje gång han kommit hit sedan uppvaknandet. Snart skulle barriären vara borta och då skulle åter mörkrets första sträcka sig ut över jorden. Snart skulle återvändandets dag stunda och han skulle regera över världen för evinnerlig tid. Under mörkrets första naturligtvis och tillsammans med de övriga av de utvalda som ännu levde, vilket var lika självklart. Du kan gå nu, Hallman. Han ville inte att varelsen skulle vara här och kunna bevittna när hänförelsen kom över honom. Hänförelsen och smärtan. Kärdar häran rörde sig inte. Just som de Mandred öppnade munnen igen exploderade en röst inuti hans huvud. De Mandred. Att kalla det en röst var som att kalla ett berg för en stenflisa. Den var nära att krossa honom mot insidan av hans egen skalle. Den fyllde honom med hänryckning. Han sjönk ner på knä. Myrdrailen stod orörlig och betraktade honom. Men när denna röst fyllde hans hjärna var det bara en liten bit av hans medvetande som ens var varse varelsens närvaro. De Mandred, hur är det ställt med denna värld? Han var aldrig säker på hur mycket mörkrets första visste om världen. Han hade tidigare blivit överraskad över både okunnighet och kunskaper. Men han hyste inga tvivel om vad mörkrets första ville höra. Ravin är död, vördade herre. Igår. Han kände smärta. När euforin blev för stark övergick den snabbt i smärta. Det ryckte i hans armar och ben. Han svettades nu. Lanfear har försvunnit utan att lämna ett spår efter sig, precis som Asmodin. Och Grendel säger att Mogedin inte kom till ett möte som de hade avtalat. Också detta skedde igår, vördade herre. Jag tror inte på sammanträffanden. De utvaldas skara minskar, de Mandred. De svaga faller bort. Den som förråder mig ska dö den slutliga döden. Asmodin föll offer för sin svaghet. Ravin dog i sitt högmod. Han tjänade mig väl. Men likväl kan inte ens jag rädda honom från landseld. Inte ens jag kan ställa mig utanför tiden. För en kort stund fylldes den förskräckliga rösten av vrede och kunde det vara vanmakt. Det varade bara ett ögonblick. Dödad av min gamle fiende, han som kallas draken. Skulle du släppa loss landseld i min tjänst, de Mandred? De Mandred tvekade. En svettpärla rann en halv tum längs hans kind. Det kändes som om det tog en timme. Under ett år av kraftens krig hade båda sidor använt landseld, tills de märkt vad det ledde till. Utan vare sig överläggningar eller fördrag, inga fördrag hade ingåtts i detta krig, lika lite som det givits någon nåd, hade båda sidor helt enkelt slutat använda detta vapen. Under detta år hade befolkningen i hela städer dött av landseld. Hundratusentals trådar hade bränts bort från väven. Själva verkligheten hade varit nära att repas upp. Världen och universum hade kunnat lösas upp som dimma. Om man släppte landselden fri igen skulle det kanske inte finnas någon värld att regera över. Det var en annan sak som naggade hans medvetande. Mörkrets furste visste redan hur Ravin hade dött och verkade veta mer om Ashmodin än han själv. Som ni befaller, vördade herre, så ska jag lyda. Det ryckte kanske i hans muskler, men hans röst var stadig som klippan själv. På hans knän började blåsor bildas av den heta berggrunden, men det var som om huden lika gärna kunde ha suttit på någon annan. Det skall du, vördade herre, draken kan krossas. En död man kunde inte använda landseld igen, och då kanske mörkrets furste inte skulle anse att det behövdes. Han är svag och okunnig och låter sin uppmärksamhet splittras åt ett dussin olika håll. Ravin var en fåfäng narr. Jag... Vill du bli Nejbliss? Demandreds tunga blev stel. Nejbliss, den som skulle stå endast ett steg nedanför mörkrets furste och regera över alla de andra. Jag önskar endast tjäna er, vördade herre. På vilket sätt jag än kan göra det. Nejbliss. Lyssna då och tjäna. Hör vem som ska leva och vem som ska dö. Demandred skrek när rösten slog ner i honom. Nedanför hans kinder rann tårar av lycka. Myrdrailen betraktade honom orörlig. Håll er stilla. Ninive slängde irriterat sin långa fläta över ena axeln. Det går inte om ni hoppar upp och ner som ett par barnungar med klåda. Ingen del av de bägge kvinnorna på andra sidan bordet såg ut att vara äldre än hon. Men det var de, minst 20 år. Ingen av dem hade egentligen rört sig, men värmen gjorde Ninive retlig. Det kändes som om det inte fanns någon luft i det lilla fönsterlösa rummet. Hon dröp av svett, medan de båda andra verkade svala och torra. Lin, iklädd en domansk klänning av blått, orimligt tunt siden, nöjde sig med att rycka på axlarna. Den långa, kopparhyade kvinnans tålamod tycktes vara outsinligt. För det mesta. Meishuan, blond och kraftig, förhöllde sig emellertid annorlunda. Nu muttrade Shuan för sig själv och rättade till kjolen med en irriterad gest. Hon brukade gå tämligen enkelt klädd, men denna morgon bar hon en klänning i fint gult linne med ett tairenskt labyrintmönster broderat runt en urringning som i knappnöd klarade sig undan att vara allt för lågt skuren. Hennes blå ögon var lika kalla som vattnet i en djup brunn, som vattnet i en djup brunn skulle ha varit om inte vädret blivit vansinnigt, det vill säga. Även om hon bytt klänning var emellertid blicken densamma. Det går ändå inte, fräste hon. Även hennes sätt att prata var detsamma. Det går inte att lappa skrovet när hela båten har brunnit. Det är bara slöseri med tid. Men fortsätt, eftersom jag nu har lovat. Lin och jag har ett arbete som väntar. Tillsammans skötte de det nätverk av kunskapare som arbetade för Aes Sedena i Shalidar. De agenter som sände rapporter om händelser och rykten ute i världen. Ninive slätade till sina egna kjolar för att lugna ner sig lite. Hennes klänning var sydd i enkelt vitt ylle och runt kjolfollen löpte 7 band i olika färger, ett för varje aja. Det var den sorts klänning som alla antagna bar och det retade henne mer än hon någonsin kunnat föreställa sig. Hon skulle mycket hellre ha gått i den gröna sidenklänning som hon hade undanpackad. Hon hade fått smak för fina kläder, det var hon villig att erkänna, åtminstone inför sig själv. Att hon skulle ha valt just den klänningen berodde däremot enbart på att den var praktisk. Den var tunn och lätt, och inte på att grönt verkade vara en av Lärns favoritfärger. Inte alls. Nej, det här var fåfänga dagdrömmerier av värsta sorten. En antagen som tog på sig någonting annat än den vita klänningen med banden runt follen skulle strax bli varse att hon befann sig ett långt steg från att vara fullvärdig Aes Sedai. Ninive sköt resolut detta ur tankarna. Det var inte för att tänka på en massa dumheter som hon var här. Hon tyckte om blått också. Nej. Försiktigt använde hon kraften för att känna först i Chuan, sen i Lin. På sätt och vis var det inte alls frågan om att leda kraften. Hon kunde inte leda minsta gnutta när hon inte var arg, inte ens förnimma urkällan. Resultatet var emellertid detsamma. Tunna trådar av Shaidar, den kvinnliga halvan av urkällan, rörde sig genom hennes försorg genom de bägge kvinnorna. Det var bara det att de inte kom från henne. Runt vänster handled var Ninive ett tunt armband. En enkel, ledad ring av silver. Åtminstone bestod det huvudsakligen av silver och hade ett särskilt ursprung, även om det inte gjorde någon skillnad. Det var det enda smycke hon bar utöver sin ormring. Antagna avråddes bestämt från att bära allt för mycket smycken. Ett åtsittande halsband i samma stil satt om halsen på den fjärde kvinnan i rummet. Hon satt på en pall vid den vitrappade väggen med händerna knäppta i skötet, klädd i en enkel brun klänning av det slag som bondkvinnor brukade bära. Också hennes drag var bondska och robusta. Hon svettades inte en droppe, rörde inte en muskel, men iakttog allting med sina mörka ögon. Ninive såg Shaidars ljuskrans som omgärdade henne. Men det var Ninive som styrde kraften. Armbandet och halsbandet skapade en länk mellan dem. Ungefär på samma vis som Aes Sedai kunde länka sig samman för att lägga tillhopa sina resurser med kraften. Enligt Elaine hade det någonting att göra med fullkomligt identiska underbyggnader. Varefter förklaringen blev fullständigt obegriplig. I själva verket trodde inte Ninive att Elaine begrep hälften så mycket som hon ville ge sken av. Ninive för sin del begrep bara att hon kunde förnimma minsta sinnesrörelse hos den andra kvinnan, känna allt kvinnan själv kände, men att dessa förnimmelser var undanstuvade i en vrå av hennes huvud och att hela den mängd av Shaidar som kvinnan kunde förfoga över stod under hennes kontroll. Ibland tänkte hon att det varit bättre om kvinnan på pallen varit död. Enklare, utan tvekan. Renare. Någonting är avslitet, eller avskuret, muttrade Ninive och torkade frånvarande svetten ur pannan. Det var bara en vag förnimmelse, knappt ens kännbar. Men så var det också första gången som hon upplevt någonting annat än bara tomhet. Det kunde förstås vara inbillning, parad med hennes desperata önskan att hitta någonting, vad som helst. Avskilja, sa kvinnan på pallen. Det var vad man kallade det, det som ni kallar släcka när det rör sig om kvinnor och stilla för män. Tre par ögon riktades mot henne, blixtrande av raseri. Chuan och Lin hade varit Aes Sedai tills de blivit släkta under den kupp i vita tornet som lett till att Elaida bestigit Ämelin-tronen. Släkta. Man rös vid blotta ordet. Att aldrig mer kunna leda kraften men alltid minnas. Alltid vara medveten om vad som gått förlorat. Att alltid kunna känna urkällan och veta att man aldrig någonsin skulle kunna vidröra den igen. Släckning var lika omöjlig att hela som döden. Det var åtminstone vad alla trodde. Men Ninive ansåg att allt utom döden själv måste gå att hela med kraften. Om du har någonting intressant att tillägga, Merrigan, så säg det nu, sa hon med vass röst. Om inte, tig. Merrigan drog sig bakåt mot väggen. Hennes glittrande ögon var fixerade vid Ninnie. Skräck och hat böljade genom armbandet. Men så var det alltid, i större eller mindre utsträckning. Fångar älskade sällan sina tillfångatagare. Inte ens, eller kanske i synnerhet inte, när de visste att de förtjänade både fångenskapen och värre ändå. Dessvärre sa också Merrigan att avskiljande, släckning, inte gick att hela. Åh, hon var full av berättelser om att allting annat hade gått att hela under sagornas ålder. Att det som Gula Aja numera kallade att hela var fältskärsarbete av allra grövsta slag. Men så fort man försökte få ur henne någonting mer specifikt, minsta antydan om hur det gått till, så tog det plötsligt stopp. Merrigan visste lika mycket om helande som Ninni visste om järnsmide, vilket var att man stack ett metallstycke i glödande kol och slog på det med en slägga. Inte på långt när så mycket som behövdes för att smida en hästsko. Eller, i Merrigans fall, hela mycket mer än ett blåmärke. Ninni vred sig på stolen och studerade Joanne och Lin. Hon hade ägnat åtskilliga dagar åt detta. Varje stund hon lyckats få loss dem från deras sysslor. Och än så länge hade hon inte fått veta någonting. Plötsligt insåg hon att hon satt och vred på silverringen som hon hade om handleden. Hon avskydde att vara länkad till den andra kvinnan. Hur mycket hon än kunde vinna på det. Den intima kontakten fick det att krypa i henne. Det finns i varje fall en möjlighet att jag kommer på någonting, tänkte hon. Och det kan inte gärna bli värre än allting annat. Hon knäppte varligt upp armbandet. Spännet var omöjligt att hitta om man inte visste hur man gjorde. Och räckte det till Joanne. Sätt på dig det här. Det gav en bitter smak att släppa ifrån sig kraften. Men de måste göra så här. Och att släppa känslorna som strömmade genom länken var som att ta ett renande bad. Merrigan följde den smala silverringen med nästan hypnotiserad blick. Varför? Frågade Joanne uppfordrande. Du har sagt att den här bara fungerar. Bara sett på det, Joanne. Joanne glodde envetet på henne ett ögonblick. Ljus, så gensträvig den kvinnan kunde vara. Innan hon knäppte armbandet om sin handled. Genast kom en förundrad min över hennes ansikte och sen smalnade hennes ögon vända mot Merrigan. Hon hatar oss, men det visste jag redan. Och jag känner skräck och bestörtning. Lugn som en filbunke att se på, men hon är så förskräckt att det når ända ut i tånaglarna. Hon trodde nog inte heller att jag skulle kunna använda den här. Merrigan skruvade besvärat på sig. Hittills var det bara två människor som kände till henne och dessutom kunde använda armbandet. Om skaran växte till fyra skulle det ge fler tillfällen till utfrågningar. På ytan tycktes hon samarbeta till fullo. Men hur mycket dolde hon egentligen? Så mycket hon kunde. Det var Ninni övertygad om. Med en suck skakade Joanne på huvudet. Och det kan jag inte heller. Jag borde kunna vidröra urkällan genom henne, inte sant? Nåväl, det kan jag inte. Förr skulle en grymt fisk klättra i träd. Jag har blivit släckt och så är det med den saken. Hur får jag av mig det här eländet? Hon fumlade med armbandet. Hur får man av den fördömda tingesten? Ninni la mjukt sin hand över Joannes. Förstår du inte? Armbandet fungerar inte på en kvinna som inte kan leda kraften. Lika lite som halsbandet skulle göra det. Om jag lät en av köksorna få någondera skulle de inte vara annat än ett smycke för henne. Det må vara hur det vill med köksorna, sa Joanne tonlöst. Jag kan inte leda kraften. Jag har blivit släckt. Men det finns någonting att hela, envisades Ninni. Annars skulle du inte känna någonting genom armbandet. Chuan drog sig fri med ett ryck och stack ut handen. Ta av det. Ninive skakade på huvudet, men gjorde som Chuan sa. Ibland kunde Chuan vara lika tjurskallig som någon kar. När hon räckte fram armbandet mot Lin höjde domanskan beredvilligt handen. Lin låtsades ta detta att vara stillad med samma fattning som Chuan, men det var inte alltid hon lyckades. Enda sättet att hålla sig vid liv någon längre tid efter att ha blivit släckt antogs vara att hitta någonting annat att fylla livet med. Fylla ut det tomrum som kraften lämnat efter sig. För Chuan och Lin var det att ta hand om nätverket av kunskapare. Samt den viktigare uppgiften att övertyga Aesedena här i Shalidar att de skulle stödja Rand Althor som draken återfödd. Utan att någon av Aesedena skulle förstå vad de sysslade med. Frågan var om det räckte. Bitterheten i Chuans min och förtjusningen i Lins när hon knäppte armbandet antydde att det kanske aldrig skulle finnas någonting som räckte till för att fylla tomrummet. Åh, ja. Lin hade ett rappt, korthugget sätt att tala. Åtminstone när hon inte talade med män. Hon var trots allt av domansk börd och hade på senare tid börjat ta igen vad hon missat under tiden i tornet. Ja, visst är hon överraskad. Fast nu börjar hon få kontroll över det. Hon satt tyst en stund och betraktade kvinnan på pallen. Marigan glodde vaksamt tillbaka. Till sist tryckte Lin på axlarna. Jag kan inte heller vidröra urkällan. Och jag försökte få henne att känna ett loppbett på ankeln. Om det hade fungerat skulle hon ha varit tvungen att visa något. Det var den andra egenskapen hos armbandet. Man kunde få kvinnan som bar halsbandet att uppleva kroppsliga förnimmelser. Det var bara känslan som förmedlades. Vad man än gjorde så lämnade det inga märken efter sig. Inga kroppsliga skador. Men det hade räckt med att låta Marigan känna hur det var att smaka på riset ett par gånger för att övertyga henne om att det var bäst att samarbeta. Det hon annars hade att välja vore dessutom en snabb rättegång följd av avrättning, vilket säkert också spelade in. Trots att experimentet misslyckats tittade Lin noga på när Ninive knäppte upp armbandet och på nytt fäste det runt sin egen handled. Hon verkade åtminstone inte helt ha gett upp tanken på att en dag kunna leda kraften igen. Det var underbart att få tillbaka kraften. Visserligen var det inte lika ljuvligt som att själv ta in Shider och uppfyllas av kraften. Men till och med att vidröra urkällan genom en annan kvinna fick Ninive att känna sig som om livskraften i hennes ådror fördubblades. När hon höll Shider inom sig ville hon skratta och dansa i pur fröjd. Hon förmodade att hon en dag skulle vänja sig vid det. Det måste en fullvärdig ACD. Med detta i vågskålen var det ett billigt pris att länka sig samman med Marigan. Nu när vi vet att det finns en möjlighet, sa hon, tycker jag. Dörren slogs upp med ett brak och Ninive var på fötter innan hon visste ordet av. Hon hade inte en tanke på att använda kraften och skulle ha skrikit högt om inte hennes hals varit helt hopsnörd. Hon var inte ensam om att bli bestört, men märkte knappt att Chuan och Lin också for upp. Skräcken som forsade genom armbandet var som ett eko av hennes egen. Den unga kvinnan som nu stängde den flisiga trädörren bakom sig tog ingen notis om den uppståndelse hon orsakat. Hon var högrest och slank, klädd i en antagens vita klänning med band runt follen och såg fullständigt ursinnig ut. Trots att hennes ansikte var spänt i en arg grimas och droppade av svett lyckades hon emellertid på något sätt ändå vara vacker. Det var en talang som Elaine hade. Vet du vad de tänker göra? De ska sända en delegation till Camelin. Och de vägrar att låta mig följa med. Sheriam förbjöd mig att nämna saken igen. Förbjöd mig att ens tala om det.
Har du aldrig lärt dig att knacka, Elaine? Ninnie ställde sin stol till rätta och satte sig ner igen. Eller snarare föll. Lättnaden gjorde henne svag i knäna. Jag trodde att du var Sharian. Blotta tanken på att bli upptäckt gav henne en ihålig känsla i mellangärdet. Till Elaines heder rodnade hon och bad genast om ursäkt. Sen förstörde hon alltsammans genom att tillägga: men jag begriper inte varför du är så ängslig. Birgit står fortfarande utanför och du vet att hon skulle varna er om någon annan kom i närheten. Ninni, de måste låta mig fara. De måste inte göra någonting, sa Joanne bresigt. Hon och Lin var också tillbaka på sina stolar. Joanne satt rak i ryggen som alltid, men Lin lutade sig tungt mot ryggstödet, lika kraftlös som Ninivs knän. Marigan stod stöd mot väggen och andades tungt med slutna ögon och händerna hårt tryckta mot den vita rappningen. Lättnad och fasa pumpade omväxlande genom armbandet. Men Joanne lät inte Elaine få fram ett ord till. Tror du att Sharian eller någon av de andra vill riskera att tronens dotter av Andor faller i klorna på draken återfödd nu när din mor är död? Jag tror inte på det där, fräste Elaine. Joanne lät sig inte hejdas. Du tror inte att Rand dödade henne, fortsatte hon, och det är en annan sak. Det gör inte jag heller. Men om Morgase var i livet skulle hon träda fram och ge honom sitt erkännande som draken återfödd. Eller så skulle hon, om hon trots bevisen trodde att han var en falsk drake, organisera en motståndsrörelse. Ingen av mina kunskapare har hört minsta viskning om någondera. Och det gäller inte bara i Andor, utan här i Altera och Murrundy också. Det har de visst, lyckades Elaine skjuta in. Det är uppror i väster. Mot Morgase. Mot. Om inte det också bara är ett rykte. Joannes röst var fullständigt uttryckslös. Din mor är död, flicka. Det är bäst om du godtar det och gråter ut.